Tack för förtroendet att få komma hit och tala till er idag. Du sa ju att jag har en anknytning till Landskrona, och det har jag. Och jag har sagt det de tidigare gångerna jag har varit här. Men det är ett år sedan jag var här ungefär nu, så att det är inte lätt att minnas. Men min morfar bodde i Landskrona, och på slutet av sitt liv bodde han på Norra Långgatan. Han hade levt ett långt liv, han hade blivit frälst, han hade levt ett ganska tufft liv innan dess, och han fick många barn. Och när vi bad här innan så tittade jag faktiskt på en bild där jag satt då som kanske 4-5-åring. Tillsammans med alla de barnen som min morfar, han hette Morén, Nils Morén, och en del av er känner, Folke var ju medlem här i församlingen, men han hade tufft i slutet av sitt liv och tufft i början av sitt liv. Min mor, hon bad för Folke, min mor var alltså bland de äldsta i en stor barnaskara. Hon bad för Folke under en väldigt lång tid, 30 år ungefär, precis som hon bad för mig. För jag hade varit kaxig, jag var helt övertygad om att det här med kristen tro var inte sant. Det var någonting jag var uppfostrad till. Så när jag var 20 plus så kontaktade jag pastorn i min församling. Och så sa jag det, att det här tror jag inte på, det här är jag uppfostrad till. Och så lämnade jag kyrkan och tänkte aldrig komma tillbaks. Men efter 30 år så kom den här kvinnan då, Berit, som jag hade då träffat, och vi hade bestämt oss att vi skulle gifta oss. Hon ledde mig in i en kyrka, inte därför att hon var troende, tvärtom. Hon var icke-troende med råge, men hon tyckte om andlig sång och musik. Så hon ledde in mig i den här kyrkan. Och när jag satte mig ner i bänken i kyrkan så hälldes min mors böner över mig. Och jag fick uppleva en Guds närvaro som var så stark. Gudstjänsten hade inte börjat, det var ingen predikan. Stanley Sjöberg skulle predika, men Herren väntade inte. Vi kom dit därför att Nils Borgård skulle sjunga. För Berit hade tyckt om att höra Nils Borgård sjunga, trots att hon då själv inte var troende. Och han hade inte börjat sjunga och ingenting hade hänt. Men Guds ande var där och den föll över mig. Och jag gick åt andra hållet och Berit sa, mannen jag ska gifta mig med om några månader, han har blivit tokig, vad gör jag? Och så började hon undersöka det här. Och nu tycker Berit inte om att jag säger det här. Nu blir hon generad, men det får hon ta. Men efter 3 månader så var hennes hjärta frälst. Och efter 3 år så var hennes huvud frälst. För ibland kan det ta längre tid för huvudet att ta reda på det hjärtat uppfattar. Samma år som jag då kom till tro så kom folket till tro efter att ha levt ett liv väldigt utslaget med många stora problem. Men så såg det ut. Jag ska tala om beröring idag. Och jag ska utgå ifrån Markus 5 kapitel, och jag börjar att läsa ifrån den 22 versen. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus så föll han ned för hans fötter och bad honom enträget: min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då följde Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt och hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Och Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Och hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Och då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från denna din plåga. Vi stannar där. Den här berättelsen om denna kvinna som sökte Jesu närhet finns i ett sammanhang där Jesus är på väg till en otroligt viktig uppgift som har med liv och död att göra. Och som vi hörde av texten så är det mitt ibland människor som det nästan alltid var då Jesus var ute och rörde sig. Människor av olika slag. Religiösa ledare som var ute efter att, vet du, ska säga kritisera, i alla fall utvärdera och få honom att förklara i bästa fall vad han menade med sin undervisning. Men ofta var det också att lägga ut fällor. Och runt det fanns också lärjungarna och de var ju liksom beredda på att vi går med Herren och vi vet att det sker saker med Herren, men de var liksom nu på väg här. Och de tyckte att det här skulle ju flyta på, varför stanna upp? Visst var det mycket människor runt omkring, men vi var ju på väg till någonting oerhört viktigt. Och varför stannar du upp? Och varför funderar du? Och varför? Och mitt i allt detta, en kvinna som enligt den tidens värderingar var förskjuten för hon var oren. Hon var oren och hon hade inte rätt att vara så nära människor enligt den judiska lagen som hon var i det här fallet. Utan hon trängde sig fram mitt bland alla människorna på ett förbjudet vis för att röra vid mästaren. Och hon hade säkert ingen klar uppfattning om all den teologi och undervisning som Jesus hade bringat fram och som gjorde att han ofta då fick försvara sig. Utan hon hade bara ett stort behov och hon visste att det fanns ingen ände på hennes elände. För hon hade lagt ut allt hon ägde på läkare och ingenting hjälpte. Då var hon desperat. Och hon i folkmassan så tänkte hon ju då det här, om jag bara får röra honom. För hon hade förstått, hon hade hört talas om människor som hade blivit helade. Och nu ville hon bara göra det här. Så mitt i det hela så sträcker hon sig fram. Och vi vet att i andra evangelier står att hon rörde vid hörntofsen. Alltså den tofs som representerade bönerna i klädseln som han hade. Så hennes hand sträckte sig fram och en beröring uppstod. Och hon kände omedelbart att kraft kom in i hennes liv. Och Jesus kände att kraft hade getts ut. Han visste det här, men han ville att hon skulle tala om vad hon hade gjort. Och han ville bekräfta hennes tro. Allt stannade upp i ett ögonblick och något stort hände. Det pengar och mänsklig kunskap inte kunde utföra, det skedde på ett ögonblick. Hon hade tro och Jesus sa att din tro, vad var den exakta formuleringen? Vi ska väl ta det här. Han sa i vilket fall som helst att hennes tro hade hjälpt henne. Men tro är inte en kraft i sig. Tron är ett redskap, ett verktyg för att möta kraften. Hon hade tro nog för att sträcka ut handen, för att möta Jesus, för att få ta emot kraften. Ibland talar man om tro som om tron var det som gjorde undret. Men tron gör undret möjligt. Tron är det som gör undret möjligt. För tron gör att jag sträcker ut handen för att beröra mästaren som har att ge mig de gåvor som jag kan få möta. Det fanns en gång i tiden i Värmland ett original som hette F.A. Boltzius. Har ni hört talas om honom? Han var skrothandlare. Och han vandrade omkring i Värmland. Och han levde mycket nära Herren. Han hade en sån ärlighetslängtan. Att när han gick på en väg. Han bodde ganska enkelt och skulle ha uppvärmning och det låg ett vedträ där på vägen, så tog han det inte för han ville liksom inte stjäla. Och han hade det här, han bad för människor och det finns ett litet hus där massor med kryckor och olika saker är samlade från människor som blev helade genom hans tjänst. Jag har läst någon av hans predikningar och de är mycket enkla och de handlar om tro. Och det finns en del sådana här gamla predikanter som levde ett trosliv. Vi hade också den mer kända kanske Smith Wigglesworth, engelsmannen som reste över hela världen och fick vara redskap för att människor blev helade. Det kännetecknande var tron, men som vi sa här nyss, tron var inte det som gjorde det. Tron gjorde det möjligt. Och man kritiserade Boltzius för han sa, har du troa? Alltså, har du tron? Och jag har skrivit några artiklar och varje gång jag skriver lite grann runt Boltzius så får jag då en kommentar från en yngre släkting till honom som är serietecknare och som har gjort en serieteckning om Boltzius som är ganska kritisk. För han säger då att Boltzius, han var så krävande och han tyckte att Boltzius var hård. Och sen läste jag nu i dagarna en artikel om den här Boltzius, eller en kommentar till den här serieteckningen som i sin tur hade recenserats. Och journalisten han skrev ungefär så här: varför ägnas så väldigt mycket tid åt denne man? Det förstår vi väl alla, att det är ju bara placeboeffekten. Så varför funderar vi så mycket och varför diskuterar vi huruvida det är sant eller inte? För det var ju placeboeffekten, för något annat är inte möjligt. Och där är vi i vår tid. När det gäller tron på vad Gud kan göra. Och jag kan inte kritisera det, jag lämnade ju tron själv. Jag kan bara konstatera att det här enkla som den här skrothandlaren i Värmland stod för, nämligen att om du kommer till Gud, om du berör honom, då kommer ett under att ske i ditt liv. Hur det undret ser ut, det kan inte jag säga. Det må vara Herrens sak. Men jag vet att varje gång en beröring sker på riktigt, på ett äkta vis, då sker detta. Den här journalisten som kommenterade, han kommenterade ju utan att i sin tur ha några som helst bevis. Han är bara övertygad om att under inte kan ske. Och eftersom under inte kan ske så behöver vi inte fundera på detta med under. För det vet vi alla att under inte kan ske. Och då är det någon annan förklaring till vad det är som sker. Så var det för mig också då när jag hade kommit till tro. Det var ju inte så att jag hade kommit fram till någonting, utan det var liksom ett enda Guds under eftersom min mor hade bett för mig. Och så träffade jag då en man som jag umgicks med i ungdomen och vi växte upp i samma församling. Och nu hade det gått många år och så berättade jag min berättelse för honom. Och då säger han så här: jaha, var det så du upplevde det under? Hur ska vi förklara det? Och hur bär man sig åt för att förklara ett under? Går det att förklara ett under? Går det, när vi pratade förut här om solen, distansen till solen, vi talar om världsrymder. Och är det då sant att det är universums skapare som vi har att göra med? Då är det helt naturligt att det sker under. Och jag ber om under. Och under kommer av beröring. Och så säger en del, ja men om vi har mer tro, då sker det under. Jag vet inte, jag kan inte få mer tro än vad jag har genom att producera den själv, inom mig. Kan jag det? Kan jag säga så här: Börje, idag, nu är klockan så här mycket, från och med idag så har jag tro. Jag har tro att det sker stora under, jag tror att det ska ske olika saker. Nej, jag kan inte det. Om jag gör det så är det ett mänskligt påhitt, det är en fantasi. Men ändå så sker det under. Men när sker underna? Jo, vid beröringen. Vid beröringen av Herren så sker det under som jag inte kan skapa. Om jag hade stått där och rådgivit den här kvinnan och sagt: om du nu går fram här till mästaren och gör si och så, så ska det och det ske. Hon hade en längtan. Hon var en äkta människa som kom med sitt behov. Hon rörde vid Herren och vid beröringen så skedde det. Och hon hade tro nog att röra vid Herren. Om vi tittar i första Johannes brev, första kapitlet och den första versen. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats och vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 1. Vi har hört. Romarbrevet 10:14. Hur ska de åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på det som inget har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Sätt. Apostlagärningarna 4:20. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Det säger lärjungarna när de får en tillsägelse om att inte förkunna Jesus. Men hur ska vi kunna vara tysta när vi har mött frälsaren själv och han har visat att han är en verklighet? Hur ska jag då kunna vara tyst? Och sen finns ordet skådat. Skådat är mer än sett. Du kan se någonting som passerar förbi. När du skådar, då riktar du din koncentration och blick mot något. Och Hebreerbrevet 12:2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och rört. Lukas 24:39. Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Det säger Jesus till lärjungarna när han har uppstått från de döda. För miraklet hade skett. Han hade uppstått från de döda och han fanns där hos dem. Men allt sammans pekar på att man möter Jesus och ser att han är en verklighet som man kan ta på, man kan röra hörntofsen. Jag vet en kvinna som har just tagit den här bilden av hörntofsen och den här kvinnans förebild som sin inför ett svårt bönämne. För hon tänker så här, att jag sträcker handen emot honom och jag tar tag i hörntofsen, för det jag bär och det jag har inom mig, det är så viktigt för mig att jag måste få röra honom. Och beröringen har med äkthet att göra. Jag kan berätta stories om Jesus. Jag kan förkunna och säga vad som helst. Men om ni då känner att det här är inte äkta, det här är någon som berättar en bra berättelse, så kommer det inte att beröra någon som lyssnar på det. Likadant var det på den tiden. Det var Jesus närvaro i deras verklighet som gjorde en skillnad. Och det är Jesu närvaro i vår verklighet som utgör skillnaden. Jag såg på ett inspelat tv-program om en finsk kvinna som vittnade om någonting som är så typiskt för vår tid. Hon började som ung med att vara oerhört intresserad av tro Och hon var duktig i religionskunskap och hon kände sig ha en trygghet där. Hon kom in i ett liv som slutade med alkohol, som slutade med skilsmässa. Och hon var förvirrad och hon mötte en spiritist som sa att det var en andlig rådgivare. Och den här oron måste dövas och hon gick dit och hon kände att hon blev mer och mer bunden in i det sammanhanget. Då övergick hon till yogaövningar och skulle ha genom avslappning, befrielse från det hon kände sig bunden i. Men det blev tvärtom. Till slut hittade hon Jesus. Och då uppstod en verklighet i hennes liv. Andliga rådgivare finns det gott om. Människor som säger sig veta hur man ska uppnå harmoni. Men mötet med Jesus innebär en förändring. När jag parkerade utanför Elimkyrkan i Simrishamn för några dagar sedan så körde det upp en bil bredvid mig och där stod det Österlenhäxan, medial rådgivning. Och så är det mycket nere på Österlen faktiskt. Det är många människor som på olika sätt försöker ta reda på andliga sammanhang. Och många av dem som söker på det sättet är goda sökare. Men precis som den här kvinnan i det här vittnesbördet så har de ju inte hittat fram till verkligheten själv. Vilket är Jesus. Jag gjorde det inte heller då uppenbarligen. Jag hade upplevelser av Jesus men andra saker fick komma in i mitt liv som gjorde att det här med min ungdoms, barndoms Jesus upplevelse kom att skjuta undan. Och då frågade människor mig sen efteråt när jag kom tillbaka till tro, ja men du hade väl någonstans någon längtan hela tiden. Nej, tänkte hade jag inte. För jag var så förstockat övertygad om att jag visste hur det var. Jag visste att jag hade uppfostrats in i någonting som var fel. Men när verkligheten själv kommer in i livet, då sker det någonting annat. Så, mitt i all oro som vi har i vår tid, se Jesus och sträck dig ut oavsett omständigheter. Oavsett om du tycker att jag har nu, jag säger mig vara kristen, men inom mig vet jag att mycket annat har fått komma in i mitt liv. Men om du sträcker ut handen mot Jesus och nuddar vid honom, så är han alltid beredd. Och han har ingen annan önskan än att din fortsatta väg tillsammans med honom ska vara sann. Ska vara genomskinlig. Ska vara så tydlig så att allting i ditt liv kan du visa upp. Han är inget luddigt andeväsen. Visserligen står det att Gud är ande. Men Gud är en levande personlighet bestående av Fadern Gud, Sonen Gud, den helige ande Gud, det vi kallar treenighet. Och det är en verklighet som jag kan tala med lika nära som du och jag kan tala med varandra. Och han är beredd att tala med dig om allting. Och han är beredd att lyfta dig ur vilket sammanhang som helst. Och han är beredd att befria dig. Och han har kallat dig till frihet. Och han har kallat dig till en gemenskap som är underbar. Men innebär det att jag inte har några problem för resten av mitt liv? Det har jag inte sagt. Jag har sagt att vid varje tillfälle finns Jesus närvarande som en verklighet som du kan sträcka upp handen emot eller sträcka ut handen emot, och han kommer att då möta dig. Och tron är ett redskap för dig som för dig till honom, för han är alltid beredd. Det står ju i hälsningen till församlingen i Laodicea att jag står vid dörren och knackar. Om någon öppnar så går jag in till honom och firar måltid. Måltid står för fest. Måltid står för gemenskap. Det innebär att vid din dörr, vid min dörr, så är han alltid beredd. Jag får göra som kvinnan, sträcka ut handen, röra vid honom. Förhoppningsvis öppnar jag dörren först, för det är mycket lättare att röra vid honom. När beröringen sker, så sker undret. Amen. Herre, vid bönen här idag, Herre, så vet du att jag fick en bild av Landskrona. Jag fick en bild av Landskrona som fick möta dig. Jag fick en bild av en kraftig våg. Jag fick en bild av att du vill möta människor. Och Herre, du ser om det är någon här idag som den här predikan är speciellt riktad till. Då ber jag, Herre, att den personen nu ska sträcka ut handen och ta emot dig. Och inte tänka på ytan. Inte tänka på hur uppfattas det. Utan verkligen ta chansen att få ta emot din hand och ta emot din kraft. Herre, jag ber också för alla vännerna här i församlingen. Tack för att du är med dem i deras arbete. Tack för att de på olika sätt vill låta evangeliet bli levande i Landskrona. Och Herre, du går bredvid. Du går i, du är med. Och du kommer att låta det ske. Och jag tackar dig för det. Men Herre, än viktigare känner jag att det finns något avgörande här i den här stunden. Och Herre, jag bara ber, Herre, låt undret ske. Låt din kraft på ett påtagligt sätt beröra oss här och nu. Amen.